den 22 maj 1997. USA-ambassadör halade fram pekfingern mot Sverige.
God kväll. Statsminister Göran Persson reagerar idag kraftigt mot den amerikanske Sverigeambassadörens kritik mot den svenska energipolitiken. Thomas Siebert sa igår att avvecklingen av kärnkraften kommer att leda till färre amerikanska investeringar i Sverige.
Jag är förvånad och får väl höra vad han har att säga när han träffar kabinettschefen. Det tillhör inte det vi är vana vid att se.
Det är ambassadör Thomas Siebers utspel igår om sambandet mellan svensk kärnkraftsavveckling och amerikanska företags investeringsvilja som är föremål för kritiken.
I look at this from the standpoint of American businesses who might want to come and invest in Sweden, and there is no question that the closing of that nuclear plant I think sends a very negative signal for American businesses to put money into Sweden.
Göran Persson beskriver uttalandet som exceptionellt och förutsätter att Sverige genom diplomatiska kanaler får en förklaring. Naturligtvis kan en ambassadör föra fram formella synpunkter, men det här rör sig inte om det.
Att däremot gå in i ett inrikespolitiskt laddat skeende och ha synpunkter på enskildheter i en politik, det tror jag aldrig förut upplevt.
Kabinettssekreterare Jan Eliasson vid Utrikesdepartementet har talat med den amerikanske Sverigeambassadören idag och bett om en förklaring till uttalandet igår. Jan Eliasson säger till Aktuellt att Thomas Siebert sagt att han inte haft för avsikt att lägga sig i svensk inrikespolitik och att hans uttalande har ryckts ur ett längre sammanhang.
Sverige 22 maj 1997. Nu ska bilarna bromsas.
Idag la kommunikationsminister Ines Uusmann fram regeringens trafikproposition. Ett av förslagen i propositionen är en hastighetsgräns på 30 km i timmen i tätorter. Och målet är att ingen ska behöva dö i trafiken.
En 30-väg utanför en skola i Stockholm. Hittills har sådana här platser varit de enda sträckor där man kunnat begränsa hastigheten till 30. Men nu ska kommunerna själva få bestämma var i tätorterna det ska vara 30 km i timmen.
Det är viktigt att de som finns i närområdet och kan se hur miljön ser ut på riktigt så att säga. Det kan man inte alltid göra när man sitter i en statlig myndighet. Att det är de som ska fatta det här beslutet.
Skälet är enkelt. Kommunikationsministern hänvisar till undersökningar som visar att det blir färre olyckor främst för fotgängare och cyklister om hastigheten sänks från 50 till 30. Men för att klara det krävs ombyggnader av vägarna och frågan är om ekonomiskt trängda kommuner klarar av det.
Här handlar det ju då om att när man gör reparationer, när man bygger om, så ska man också se till att man bygger in trafiksäkerhet. Och min erfarenhet är att kommunerna är väldigt intresserade av att göra sådana här.
Den 23 maj 1997. USA ger Israel en knäpp på näsan och Jordanien en klapp på kinden.
Så Mellanöstern, amerikanskt bistånd till Israel slussas nu istället över till Jordaniens kung Hussein. President Clinton markerar därmed sitt missnöje med premiärminister Netanyahu och dennes metoder för att torpedera Oslo-processen här i Washington.
I tysthet har president Clinton och Förenta staterna gett Israel och dess premiärminister Netanyahu en snubba. Med nära 400 miljoner kronor minskar amerikanerna sitt bistånd till Israel. Och sen detta avslöjades igår av det initierade kommentatorsparet Evans och Novak ses det som en Vita husets bestraffning av Netanyahu, bland annat för dennes bosättningspolitik i delen Harhoma och för sammanbrottet av Oslo-processen. Det är ekonomiskt kännbart för Israel, även om det bara är 1% av USAs totala bistånd till Israel som uppgår till cirka 40 miljarder kronor. Som örfil är det än mer svidande eftersom USA omdirigerar pengarna, De går nu istället till Israels granne, den arabiska Jordanien. Med det finns i sin tur en tydlig avsikt. Det moderata Jordanien får ekonomiska medel att sätta emot anti-israeliska islamska nationalister. Kung Hussein, har Clinton sagt, förtjänar uppskattning för att han står upp för fredsprocessen. Det var säkerhetsrådgivaren Sandy Berger i Vita huset som i förra veckan gav Israels utrikesminister Levi besked om de indragna pengarna. Och meningen var att det inte skulle offentliggöras. Staffan Emerson, Washington.
Israels premiärminister Netanyahu ska ha ett möte med Egyptens president Mubarak i början av nästa vecka. Syftet på mötet är att försöka komma ur dödläget i fredsprocessen i Mellanöstern. Beskedet att mötet mellan Netanyahu och Mubarak blir av kom sedan Israel officiellt meddelat det beslutet att det ska byggas 3400 nya bostäder för palestinier i östra Jerusalem nära den kontroversiella nya judiska bosättningen på kullen Har Homa.
Den 23 maj 1997. Valkampanj med våld. Indonesien.
I Indonesien pågår idag den sista officiella kampanjdagen inför nästa veckas parlamentsval. Det har varit en valkampanj full av våld, och så också idag, rapporterar vår utsände.
Svart rök ligger tät över Cibutat centrum. Det är en förort till Jakarta, Indonesien. Det är den sista stora dagen i valkampanjen och det är våldsamt och hatiskt. Röken kommer från ett brinnande lokalt regeringskontor. Den antändes av en bensinbomb. En bit härifrån utkämpar regeringspartiets supportrar rena gatustrider med det muslimska oppositionspartiet PPP. Arméhelikoptrar flyger in soldater som ska försöka lugna ner situationen. En demonstrant kastar en sten mot mig. Jag lyckas hoppa undan så stenen snuddar bara vid mitt vänstra knä. Det gick på en sekund. Jag följde inte reglerna tillräckligt fort. Det här är PPPs område och det gäller att hålla upp ett ensamt finger när någon kräver det. Fingret är PPPs partitecken och den som inte omedelbart visar tecknet riskerar att attackera skoningslöst. Det här är ingen vanlig valkampanj. Valet på torsdag är avgjort på förhand. Kampanjen är istället en möjlighet att ge utlopp för hatet och missnöjet. De öppna demonstrationerna trots regeringens förbud och trotset mot soldater och polis är också en bild av att Indonesien är ett land i kris. Staffan Sonning, Jakarta.
Den 23 maj 1997. Turkarnas kurdjakt.
Turkiska trupper har vid sin offensiv mot den kurdiska PKK-grillan ryckt så långt in i Irak att man nu bara står 3 kilometer från irakiska trupper. Enligt turkiska medier är PKKs flyktväg till Iran och Syrien avskuren. Samtidigt har Turkiet tagit kontroll över i stort sett hela den nordirakiska regionen. Offensiven ska enligt turkiska diplomater fortsätta trots massiva irakiska, syriska och iranska truppansamlingar i området.
Den 23 maj 1997. Markras i Vagnhärad.
Alltid en sån här undersökning, det är variationer i grundvatten. Det är ju årstidsvariationer och sen så kan det vara 100-årsregn och så vidare. Nu har det inte varit sånt extremregn även om det varit väldigt kraftigt regn. Men det är såna faktorer som är väldigt komplicerade att ta med i en sån här stabilitetsanalys.
Var det ett misstag att låta folk bo kvar i de här husen som ramlade ner i natten? Det hade ju kunnat ske dödsolyckor.
Ja, visst är det ett misstag. När man har sett facit så ska det ju inte få hända. Och när människor bor i huset, men vi hade inga indikationer på att det här var på väg.
Per Engström. Räddningsledningen hade sedan tidigare låtit evakuera 3 hus i området. De var farliga att vistas i. De 5 villor med folk i som totalförstördes i natt låg alldeles intill. Men ansvarig räddningsledare Urban Kjellberg säger att det inte fanns någonting som tydde på att de 5 villorna skulle drabbas i natt.
Sen vart händelseförloppet något helt annat. Och den risken kunde man alltså inte förutse tidigare.
Gjorde ni en felbedömning eller gick det inte att förutse?
Ja, det underlaget som vi hade att gå på visade ju inte det här. Hade vi haft minsta tecken till att det var någonting som pågick där borta, så självklart så hade vi vidtagit samma åtgärder som vi har vidtagit på de andra fastigheterna, nämligen att avspärra och utrymma.
Hur känns det för dig som räddningschef när fem hus blir så fullständigt krossade och folk klarar sig undan utan skador, förhållandevis små skador?
Ja, det är naturligtvis en tragedi både för oss och framförallt naturligtvis för de som bor i de här husen. Och det som vi konstaterar då med tillfredsställelse i alla fall, det är att det är ju lätta personskador på två personer, det är resultatet. Och det är vi naturligtvis tacksamma för att det blev den utgången.
Sa räddningsledaren Urban Kjellberg i Vagnhärad. Bengt Hansell, Ekots reporter där.
Och Gnesta kommun kommer att betala självrisken för de husägare i Vagnhärad vars hus har rasat. Det beskedet har Greger Tidlund, kommunstyrelsens ordförande i Gnesta, gett idag, rapporterar Radio Sörmland. Under förmiddagen så har nya sprickbildningar upptäckts i gatubeläggningen på Påskvägen i Vagnhärad. Och enligt räddningsledaren så finns det fortfarande överhängande risk för nya ras med flera hus i farozonen. Området är helt avspärrat, bara geotekniker och polis får röra sig inom det.
Vagnhärad är bara en av många svenska kommuner som riskerar att drabbas av skred. Gemensamt för områdena är vissa geologiska förutsättningar enligt Kurt Fredén, som är förste statsgeolog vid Sveriges geologiska undersökning i Uppsala.
Det är att det finns en lerslänt och att den gränsar till ett vattendrag. I det här fallet så är lerslänten också bebyggd och det ger sig till känna med extra påfrestningar på lerslänten.
Hur ser det ut i den här lerjorden om man tittar från toppen och neråt?
Ja, överst så har man en torrskorpa. Det är fast lerjord som är 1-2 meter tjock. Därunder så är leran halvfast till lös. Och om det går ett litet släntskred in vid, då i det här fallet, Trosaån, så kan den här lösa leran rinna iväg ut och ta med sig då husen.
Det har inträffat flera svåra skred av det här slaget i Sverige. 1950 rasade 40 hus i Surte intill Göta älv. En människa omkom och 500 blev hemlösa. Men den värsta raskatastrofen under 1900-talet inträffade i november 1977 i Tuve på Hisingen i Göteborg. Ett helt villaområde gav sig iväg. 9 människor omkom, 150 hus förstördes. Efter Tuva-olyckan tillsattes en utredning för att kartlägga var rasriskerna finns. Det är ett 70-tal kommuner i landet som har lerjordar mot älvstränder där liknande skred kan inträffa. Och fram till idag är det ungefär 60 kommuner som har fått bidrag för att åtgärda rasriskerna. Det gäller framförallt Västsverige, men också kommuner i Mellansverige och längs Norrlandskusten. Bebyggelsen utgör alltså i sig en belastning i lermarken, och trots att det nu inte har regnat på ett tag är lerjorden fortfarande mättad med vatten som nu i Vagnhärad. Men det går att minska risken för skred.
Man kan antingen lägga ett stöd, en tryckbank, alltså att man nere vid vattendraget fyller på med skrotsten så att det bildar ett mottryck mot slänten. Eller också så schaktar man av slänten så att den inte blir så brant. Det går alltid att bygga på olämplig mark. Det kostar bara mer.
Sa förste statsgeologen i Uppsala, Kurt Fredén. Reporter var Ingrid Gustafsson.
Och för en vecka sedan genomförde företaget VBB Viak nya undersökningar eftersom ett jordskred befarades. Men då spärrades fel område av och fel hus evakuerades.
Vi pratade med några som jobbar inom det här företaget som mäter här. Vi påpekade att både buskar i slänten och lyktstolpar hade börjat på gett sig väg ner. Och ja, därmed var snacket avslutat med dem. Och sen nu i natt så kommer då alltså raset här, där de inte har spärrat av. Så...
Där du hade påpekat också?
Ja, jo, precis. Och det är ju klart, med facit i handen så är det ju lätt att stå och ta till orda. Va? Men vi tycker att det var väl... Jag har inte ord för hur dumt jag tycker det var att man inte spärr av hela området här uppe.
Är det någonting som skulle kunna förvärra läget ytterligare?
Ja, det skulle vara regn i så fall. Men nu så säger man ju det att det ska vara uppehåll hela natten. Ett regn skulle ju kunna fylla och mätta leran, vilket skulle öka risken för ras. Och dessutom så skulle ju det regna in i husen och skador på tillhörigheter skulle ju kunna uppstå. Hur länge som den här avspärrningen ska gälla och råda, det vet man inte. Men en sak vet man. Och det är det att det kommer att bli mycket smärtsamma diskussioner om ansvaret för den här olyckan. Ansvaret hos kommunen och ansvaret hos det konsultföretag som redan för 2 veckor sedan började titta och mäta.
Den 23 maj 1997. Åter till Nya Kongo.
I Kongos, alltså för detta Zaires huvudstad Kinshasa, öppnade militär idag eld mot en demonstration. Demonstranterna protesterade mot den regering som landets nya president Kabila presenterade i natt.
Maktskiftet i Kongo har inte lett till lugn. Hundratals Kinshasabor har idag protesterat mot landets nya president Laurent Kabila. Men han valde att svara på protesterna med våld. Protesterna bröt ut när det visade sig att den populära politikern Etienne Tshisekedi inte ingick i den nya regeringen. Tshisekedi har i åratal bedrivit en envis och tålmodig politisk kamp mot landets förre ledare Mobutu. Nu inleder han kampen mot den nya.
C'est évident que non seulement je ne reconnais pas ce gouvernement, pour moi il n'existe pas. Et j'en profite. Je profite de votre question pour demander à tout notre peuple de tout faire pour ignorer ce soi-disant gouvernement. Et de résister avec la dernière énergie contre toute tentative de nous imposer un gouvernement quelconque qui n'ait pas de base de légitimité populaire.
Den 23 maj 1997 om ett extra inkallat EU-möte.
Ska EU i det nya fördrag som man nu förhandlar om få ökad makt på medlemsländernas bekostnad? Ja, det är huvudfrågan på det extra inkallade toppmötet i nederländska badorten Noordwijk som inleddes idag. Och många hade väl trott att den nya brittiska premiärministern Tony Blair skulle ha en mer EU-vänlig politik, men så var det inte idag i alla fall.
Den hårda vinden piskar bältet av EU-flaggor utanför lyxhotellet Huis van Duyn i Noordwijk vid holländska kusten. Noordwijk hamnade idag på kartan när EUs stats- och regeringschefer träffades i en förmatch inför det stora EU-toppmötet i Amsterdam om 3 veckor. Då ska EUs nya fördrag spikas. Dagens huvudperson var inte Tysklands Helmut Kohl. Inte heller Sveriges Göran Persson. Inte ens Frankrikes Jacques Chirac, som dock gjorde flera tappra försök att bli det. Huvudpersonen var istället Tony Blair, den nya brittiske premiärministern. Han som lovat ge Storbritannien en plats i Europa. Och idag förklarade han att Storbritannien måste bli lika mäktigt i EU som Tyskland och Frankrike.
It's important that Europe itself focuses on those things that really matter to people. Jobs, competitiveness, the environment, the basic issues.
Betyder det att Tony Blair finns med i gemenskapen nu?
Ja, det betyder nog mycket. Vi har sett redan nu att det är lättare att förhandla. Vi har fått stöd i Sverige för arbetslöshetsfrågorna.
Men Tony Blair understryk idag att brittiska intressen alltid måste komma först. Han säger bestämt nej till nya EU-krav på arbetsmarknaden som försämrar företagens konkurrenskraft. Och han vill ha skrivningar i EUs nya grundlag om att arbetsmarknaden ska vara flexibel. Alltså formuleringar som den svenska regeringen alltid har ogillat.
Är det inte så att ni i övriga EU-länder är förblindade eller bländade av Tony Blairs retorik? För om man ser på vad han säger så säger han ju fortfarande nej till väldigt många saker som den konservativa regeringen sa nej till.
Ja, det är sant och det, vi har inte förväntat oss heller att det ska bli någon total förändring. Vi känner ju positionerna ganska väl.
När du tittar på Tony Blairs politik och de förslag han lägger fram och de saker han vill ha och inte vill ha, tycker du då att han har infört en ny brittisk EU-politik?
av det jag har hört hittills på mötet. För det här är helt nytt för mig nu, det du berättar. På mötet har det varit en helt annan ton. Öppenhet och en vilja att vara konstruktiv och kompromissa. Sen får vi se vad det blir i slutänden.
Jag tänkte vi skulle fortsätta att prata, Elisabeth, om Tony Blairs politik gentemot EU. Om man granskar den och jämför med den förra konservativa brittiska regeringens politik, vad är skillnaden egentligen?
Jag tycker att jag har uppstått någon slags mytbildning kring Tony Blairs EU-politik. Han har sagt att han ska samarbeta med Europa. Men om man granskar de politiska sakfrågorna så ser man att det är inte så stora skillnader. Vi har sett här till exempel idag att han framför krav om en flexibel arbetsmarknad. Han vill inte ha några regleringar som försämrar företagens konkurrenskraft. Han vill inte ha avskaffade gränskontroller. Han vill ha fortsatt kontroll över asyl och invandring. Och han vill inte ha någon gemensam försvarspolitik etc. etc. Så på punkt efter punkt så är det den gamla Tory-politiken faktiskt.
Vad är det som har gjort att alla tror att Blair ska föra en mer EU-vänlig politik då?
Jag tror det är atmosfären och psykologin. Han har infört en vänligare stämning och han har faktiskt, måste man säga, han har sin smekmånad och det vet alla och det vet han själv.
Så till själva kärnfrågan då, Elisabeth. Det ska bli ett nytt fördrag. Kommer det här nya EU-fördraget, grundlagen för EU så att säga, kommer den att skilja sig mycket från det gamla?
Inte särskilt mycket. På några punkter, men inte på några avgörande punkter kan man säga.
Och vilka punkter blir det skillnad på då?
Det kommer att ske vissa förändringar när det gäller EUs institutioner. Man kommer att förändra röstningsreglerna i ministerrådet. Och man kommer också diskutera och kanske också förändra EU-kommissionens storlek. Men det blir faktiskt på marginalen.
Så för oss vanliga medborgare i EU så kommer vi inte märka så stor skillnad?
Nej, men jag tror kanske att Tony Blair på sätt och vis har infört ny syn på arbetsmarknaden. Och man har infört en ny syn på medborgarna. Medborgarna ska gå först. Det är ändå något nytt ändå i EU-diskussionen.
Tack så mycket, Elisabeth. Direkt från Holland och toppmötet.
Den 23 maj 1997, NATO-samövning med fartyg i Göteborg.
Göteborg fick idag sitt mest omfattande flottbesök någonsin. Sammanlagt 35 fartyg från 12 olika länder som ska delta i en stor NATO-ledd övning inom ramen för Partnerskap för fred. Det är den första övningen i sitt slag som delvis genomförs i Sverige. Plogbillsaktivister och fredsorganisationer har aviserat med att man under den här övningen ska genomföra olika aktioner. Och ikväll demonstrerade några hundra personer till försvar för den svenska alliansfriheten och med krav på att Sverige ska lämna Partnerskap för fred, ett projekt som utgör en del av NATO.
Miljöaktivister är mycket kritiska mot den stora militära övningen utanför Bohusläns och Norges kust nästa vecka. Övningen ingår i NATOs projekt Partnerskap för fred och omfattar 12 olika länder.
Eriksbergsvarvets kaj idag. Löparna passerar 35 fartyg från 12 länder. Under de kommande veckorna ska de 2000 sjömännen tillsammans med kollegor från armé och flyg genomföra den största multinationella övningen hittills. Och Sverige som medlem i Partnerskap för fred värd för en del av övningen.
Partnerskapen ökar successivt ju mer vi övar, ju vänskapen blir större. Vi kanske inte ska göra övningarna mycket svårare än vad det är nu, men istället satsa på antal och för att träffas och umgås.
Idag kunde ubåten Neptuns kapten springa Göteborgsvarvet och de övriga fartygens besättningar deltar i uppvisningar och folkfest. Sen väntar allvaret. Tanken med övningen är nämligen att samtrimma olika länders stridskrafter för att vara beredda att ingripa och i tid stoppa krigsutvecklingar liknande det i det forna Jugoslavien.
Jag tror att det här är positivt för oss. Vi har goda möjligheter att få se hur andra nationer agerar och vi kan lära oss hur man gör, hur andra nationer gör. Och vi kan också måhända bidra med någon egen liten kunskap.
Vad skulle det vara för någonting?
Jag tror att vi har en bra demokratisk grund.
NATO-landet Norge leder övningen. Det är NATOs kommandospråk som gäller. Den kraftiga NATO-kopplingen gör hela övningen kontroversiell i svenska fredsaktivisters ögon. Granne med korvetten Malmö ligger ett av de baltiska fartygen. Fartygschefen där vill inte kommentera den ryska kritiken mot balternas önskan att gå med i NATO. Han talar hellre om själva övningen. Jätteövningen har också kritiserats ur miljösynpunkt. Just nu häckar många fåglar och sälarna får ungar.
Marinkommando tillsammans med länsstyrelsen har gått igenom övningen och ser till att fågellivet inte ska störas mer än normalt. Och huvuddelen av övningarna går ute fritt till sjöss.
Den 24 maj 1997.
Sverige nu. Det kommer att dröja länge innan de evakuerade invånarna på Påskvägen i Vagnhärad får flytta hem igen efter jordskredet natten till igår. Risken för nya ras är fortsatt stor och alldeles nyss fick vi veta att ytterligare ett hus är på väg att rasa ner i Trosaån. Myndigheterna koncentrerar sig nu på att hjälpa de drabbade.
Hur kunde det hända? Trots att Vagnhärad nu fått sova en natt var det lika fullt av förundran idag. Och risken för att fler hus ska rasa framför ögonen på invånarna är fortfarande överhängande.
När det gäller fortsatta ras i runt Påskvägen så är risken idag på samma sätt som igår. Det innebär att den på intet sätt är utraderad utan vi är medvetna om att det kan hända saker där.
Finns det anledning att evakuera fler familjer?
Nej. Riskområdet som vi fastställde igår kväll, det kvarstår.
Man kan ju aldrig vara säker, men i så fall så är ju, jag tror inte oväntat ras, nej, utan rasar det så rasar det inom riskområdet.
Men de som bor alldeles utanför det evakuerade området är oroliga. Många samlades till räddningstjänstens information idag klockan ett.
Jo, vi är jätteoroliga, barnen också.
Litar ni på vad de säger, att det inte ska vara någon fara?
Nej, det gör jag definitivt inte. För de sa ju i förra veckan att det skulle inte rasa någon mer. Och det har jag gjort.
Har ni packat ihop väskor som står redo?
Nej, men vi har funderat på vad vi ska ta med oss om det händer något.
Jörgen Pedersen är en av de evakuerade. Idag bor han med familjen hos svärföräldrarna. Och det är mycket han vill få ur sitt hus.
Jag hämtar en kort som min hund.
Varför?
När han ska på kennel. Han är väldigt nervös nu. Så vi tycker det är bäst han blir lämnad bort.
Och just nu skriver samtliga drabbade familjer listor till räddningstjänsten som har lovat att hämta det viktigaste. Men det blir bara sånt som ryms i en enda kärra. Sakerna bärs ut från det avspärrade området under kvällen. Sen väntar ännu en orolig natt i Vagnhärad.
Iran den 25 maj 1997.
Från Iran rapporteras om att polis och säkerhetsstyrkor skärpt kontrollen i landet efter gårdagens presidentval där den tolerante förre kulturministern Khatami vann en stor seger. Ingen uppsluppenhet tolereras och inte heller något avvikande från de traditionella sederna som till exempel tvingar kvinnor att bära slöja. Khatami fick 20,7 av de totala 29,7 miljonerna avgivna rösterna i Iran.
Beirut, Libanon, 25 maj 1997.
We have a good life in Lebanon. I think it's just a normal life. Go to the university, to the beach in summer. We have our own cars, our own cellars. It's just a normal life. You know? I have a crush on shoes. Whenever I go, I have to buy shoes because I love shoes. If I have some money, I spend it all on shoes. I have like in my bedroom, it's like a stack of shoes in their boxes.
If you go to the supermarket every time, the prices are higher and higher. And when you look at the salary of the people, it's sort of constant and below the level required to live a good life.
Beirut är en delad stad. Efter inbördeskriget har återuppbyggnaden skapat allt större klyftor mellan fattiga muslimer i de södra förorterna och de rika kristna i östra delarna. För när premiärminister Hariri återskapar det gamla Beirut prioriterar han bankpalats och fina vägar framför ett socialt välfärdssystem för de fattiga.
They should care more about education, about the life of the people, and this is not being done. And the life level is decreasing more and more, and every year we hear that more people are not being able to send their children to school.
I think Mr. Hariri is doing the best he can for Lebanon. With the contacts he has, and as a good businessman, I don't think that anyone else could have done much more than he has.
There is a certain anger which is growing inside these the people of southern suburb. God knows when there will be a real social crisis.
You think that will come?
Personally, I think that will come if the government doesn't change its behavior.
Well, I don't think that there will actually be a social uprising in Lebanon because people are not united enough. They're too divided.
Jakarta, Indonesien, 24 maj 1997.
I Indonesiens huvudstad Jakarta har det varit mycket oroligt det senaste dygnet inför parlamentsvalet nu på torsdag. Ungdomar kastade stenar mot säkerhetsstyrkorna och det blev flera sammanstötningar. Uppemot 20 000 militärer och poliser hade posterats ut för att upprätthålla lugnet. Valet i Indonesien blir knappast ett val i demokratiskt val i västerländsk mening. Valet sker helt på det styrande partiets villkor.
Väljarna är 125 miljoner, deras alternativ 3. De gula, de gröna och de röda. Det har de gula bestämt och de har bestämt i det här landet i 30 år. Ingen tror att det här valet kommer att ändra på den saken. Ändå är det inget fel på väljarnas entusiasm.
So why do you support BPP?
Why?
Because this is to belong of the people.
Villa PDI.
Ja, miljoner indonesier har deltagit i den här färgstarka och delvis samma valrörelsen. Men frågan är om det också betyder att valen blir demokratiska. Det är många som tvivlar på den saken.
Det är alltså det gula Golkarpartiet med president Suharto som i decennier styrt detta väldiga land med sina 200 miljoner invånare utspridda på 13 000 öar. Det är inte bara berikat Suharto och hans familj. Det har också lett till en imponerande ekonomisk tillväxt på senare år och därmed en snabbt växande medelklass. Framförallt här i huvudstaden Jakarta och andra större städer. Men för de oppositionella har det gått sämre.
The headquarters of my party was attacked by some people in 27 of July in 1996. And until now I still have my members that missing.
Megawati är den förre presidenten Sukarnos äldsta dotter. I fjol avsattes hon under kuppartade och våldsamma former som parlamentsledamot och ledare för de röda. Nu är hon förbjuden att delta i det här valet. Inte oväntat har hon svårt att se valet som demokratiskt.
Of course not, because if it's a very democratic election, there's nothing will be happen to me.
Det är svårt att på en sedvanlig politisk skala beskriva de politiska partierna i Indonesien. Megawatis röda parti brukar betecknas som ett nationalistiskt parti, det gröna som muslimskt. Vad det gula står för har de visat under de gångna 30 åren. Och det kommer de enligt de flesta bedömare att fortsätta med, också efter valet nästa vecka.
den 25 maj 1997, Sverige.
God kväll. Ja, nästan 25% av svenskarna är för svagt begåvade för dagens skola och yrkesliv. Detta är en liten forskare i Uppsala. Enligt honom är dagens satsning på utbildning fel.
Över hälften av den begåvning vi har, den är vi faktiskt utrustade med när vi föds. Det är vad forskarna tror då. Och jag själv är också övertygad om att det förhåller sig på det sättet.
Eftersom begåvning är något medfött enligt Håkan Eriksson spelar miljön och yttre stimulans inte så stor roll. Det är ingen idé att satsa på dem som inte av naturen är tillräckligt begåvade. Statsminister Göran Perssons vision om det stora kunskapslyftet skulle vara en illusion. Enligt Eriksson är 25% av svenskarna så dåligt rustade att de inte klarar grundskolan. Därmed blir de överflödiga på arbetsmarknaden.
Det här har blivit tabu. Politiker har hela tiden optimistiskt försökt inimpa oss i att alla kan lyckas och med satsningar och stöd från samhället så kommer alla att ha likartade chanser på, i skolan och i arbetslivet. Och det här har gått så långt så att folk till slut har börjat tro på det här.
En av de kommuner som nu får mer pengar för att höja kunskapsnivån i skolan är Norrköping. En kommun där det ena jobbet efter det andra försvinner. Nu senast inom Ericssons kretskortstillverkning.
En stor grupp människor har inte de förutsättningar som krävs för att klara sig på de här mest kvalificerade delarna av arbetsmarknaden. Och det innebär att vi måste ta oss en funderare på vilken slags jobb ska finnas för den stora gruppen människor. Om det är lägre intelligens eller det beror på kulturella skillnader eller på att man aldrig har fått chansen att studera. Det kan man ju alltid resonera om. Va? Men det finns en stor grupp människor som måste ha jobb som inte kräver högskoleutbildningar. Och det tycker jag också, att precis som författarna, det har vi inte tagit på allvar.
För några timmar sedan bordade en patrullbåt, en Hongkong-trålare, utanför en omstridd ö mellan Japan och Taiwan. Något som emellertid japanerna senare har dementerat. En flotta om 20 trålare från Taiwan och Hongkong bröt tidigare natt en japansk blockad runt ön.
En av de kinesiska trålarna skickade för en stund sedan ett nödrop till den taiwanesiska regeringen. Kom och hjälp oss, japanerna angriper. 60 japanska patrullbåtar har slagit en järnring kring den obebodda ön. Senkakus enligt japanerna, Diaoyus enligt kineserna. Japan erövrade ön från det dåvarande kejserliga Kina redan 1895. Men varken kommunistkina, Taiwan eller Hongkongkineserna har accepterat den japanska överhögheten. Ön har under de senaste åren blivit en symbol för nationalister både i Japan och i Kina. Förra året satte japanska högerextremister upp en liten fyr på ön. Senare satte deras kollegor på den kinesiska sidan upp flaggor både från Taiwan och kommunistkina. Den senaste aktionen startade i förrgår när ett 20-tal trålare gick ut från den taiwanesiska huvudstaden Taipei och från Hongkong. Målet var att utmana den japanska överhögheten. Japan hotade i natt svensk tid med att beslagta alla båtar som kränker den japanska territorialvattengränsen.
Två besättningsmedlemmar i ledarbåten, ett Hongkong-registrerat fartyg, hoppade för en stund sedan i havet för att försöka simma i land till den klippiga ön.
Den 26 maj 1997, Frankrike behöver ännu en valomgång.
Den sittande borgerliga regeringen i Frankrike förlorade den första valomgången när fransmännen igår gick till val för att välja ett nytt parlament. Vänsterkoalitionen leder nu inför nästa veckas avgörande omgång.
Två segerherrar kan utnämnas efter gårdagens första omgång i det franska parlamentsvalet. Den ena är socialistledaren Lionel Jospin som överträffade både sig själv och sina tidigare valresultat. Gårdagens val gav Jospins socialistparti nära 25% av rösterna mot 17,8% i valet 93. Den andra är Jean-Marie Le Pen, ledaren för det högerextremistiska partiet Nationella fronten. Le Pen fick 14,5% och har stora chanser att ta upp till 3 platser i nationalförsamlingen.
Le président Chirac, lui,
s'est lancé personnellement dans la bataille. Il est battu, il doit partir.
Plus largement, les voix apportées aux socialistes, mais aussi aux radicaux socialistes, mais aussi aux candidats et candidates communistes, aux représentants des Verts, du mouvement des citoyens, ont fortement progressé par rapport au dernier scrutin.
Sittande premiärministern, gaullisten Alain Juppé, liksom hans partivän och tillika Frankrikes president Jacques Chirac, förlorade en hel del av sitt väljarstöd. De två regeringspartierna fick tillsammans bara knappt 31%. Och nu gäller det för Chirac att under veckan som kommer göra allt för att mobilisera de borgerliga väljarna. Ett av Chiracs och Juppés huvudargument kommer att bli att Frankrike inte får styras av en president från det gaullistiska högerpartiet och samtidigt av en premiärminister från socialistpartiet. Vad är då orsaken till regeringens tillbakagång?
Le gouvernement il y a un an était dans une situation vraiment extrêmement difficile. Il y avait des grandes grèves et il y avait une remise en cause de la politique du gouvernement Juppé très importante.
Och svårigheterna kommer att fortsätta hur nästa regering än ser ut.
Den 26 maj 1997. Danmark och EU.
Och så gäller det Danmarks EU-medlemskap. För idag inleds en unik rättsprocess i Danmark. En rättegång som handlar om medlemskapet i EU. Frågan är om det danska EU-medlemskapet är olagligt.
Den rättsprocess som inleds här i Köpenhamn idag kommer att följas med intresse av hela EU-etablissemanget. Bakgrunden är att en grupp danska EU-skeptiker har dragit den danska regeringen inför rätta. Gruppen menar att det danska EU-medlemskapet strider mot Danmarks grundlag, att medlemskapet som det ser ut idag helt enkelt är olagligt. I den danska grundlagen står det nämligen att regeringen inte får lämna ifrån sig Danmarks självbestämmande rätt i någon större omfattning. Men EU-skeptikerna menar att det är just vad den danska regeringen har gjort i och med att det skrev under på Maastricht-fördraget. Därmed godkände regeringen att många beslut som rör Danmark numera fattas i Bryssel. Den danska regeringen hävdar att den är säker på att vinna rättsprocessen och de flesta juridiska experter här tror också att det lutar åt det hållet. Men saken är ändå långt ifrån klar. Om EU-skeptikerna skulle vinna processen så är det ingen som riktigt vet vad det får för resultat. I så fall är Danmarks medlemskap i EU som det ser ut idag ogiltigt. Och vad som händer då är det få som ens kan spekulera i. Samtidigt som den ovanliga rättsprocessen nu sätter igång så är danskarnas förhållande till EU uppe till diskussion även på annat sätt. I slutförhandlingarna om det nya EU-traktatet som pågår just nu så är Danmarks situation också där extra knepig. Danmark har ju en speciell ställning inom EU sedan folkomröstningen 1992 och danskarna har flera undantag från det överstatliga EU-samarbetet. De undantagen kämpar Danmark nu för att få behålla även i det nya EU-traktatet, för annars måste danskarna folkomrösta en gång till. De svåra traktatsförhandlingarna tillsammans med den stundande rättsprocessen gör alltså att Danmarks förhållande till EU just nu är allt annat än okomplicerat. Nina Benner, Köpenhamn.
Den 27 maj 1997 om Estonia-katastrofen 1995.
God kväll. Ordföranden i den kommission som utreder Estonia-katastrofen tvingas idag alltså avgå sedan han ertappats med att ljuga om dokument som utredningen fått. Olof Forsberg, som han heter, lämnar också jobbet som chef för den statliga haverikommissionen. Och beskedet gav han sedan kommunikationsminister Ines Uusmann talat med honom.
Under eftermiddagen idag så har Olof Forsberg och jag diskuterat det som har hänt. Och vi är ense om att för Estonia-kommissionen, för den internationella haverikommissionens skull, är det bäst att Olof Forsberg lämnar sitt uppdrag i den internationella kommissionen. Och det leder då till konsekvensen att han också lämnar uppdraget i statens haverikommission.
Klart jag skulle vilja ha det här ogjort. Men det är inte specifikt via anhöriga. Det är en massa andra människor som genom åren har haft förtroende för mig som frågar sig, vad har han nu plötsligt ställt till? Det är klart att det här är en oerhört smärtsam dag i mitt liv.
Det var alltså ett försvunnet dokument som blev Olof Forsbergs fall. Men det är inte första gången som det blåser kring Forsberg och haverikommissionen. Den nu avlidne tekniska utredaren Börje Stenström lovade i minst två brev det tyska varv som byggde Estonia att inte peka ut någon skyldig till katastrofen. Och 1994 riktade justitieombudsmannen hård kritik mot Forsberg för att han vägrat ta emot handlingar i samband med utredningen av Gottröra-olyckan med motiveringen att han inte ville att de skulle bli offentliga. Den här gången säger Forsberg att han slarvat bort ett dokument och att det var så pinsamt att han därför bestämde sig för att ljuga och säga att han aldrig hade sett det. Ett beslut av Sjöfartsstyrelsen daterat april 1959. Dokumentet rör inte Estonia direkt, men väl ett fartyg med samma typ av bokportskonstruktion som Estonia. Vad dokumentet visar är att Sjöfartsverket under ett flertal år inte brydde sig om att kontrollera placeringen av den säkerhetsväg som ska hindra vatten från att forsa in på bildäck. Alltså precis vad som hände den natten när Estonia förliste. Den kontrollen överlät man istället på klassningssällskapet.
Men i den så kallade Solaskonventionen som Sverige skrivit på stadgas exakt var rampen ska stå. Trots det sitter rampen för långt fram på de flesta färger inklusive Estonia.